Halleluja, nu är jag på, va? Underbart, jag älskar den här sången. Och alltid när jag hör den här, då tänker jag, vet ni vad jag tänker? Jag tänker på psalm 23. Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och tänk att det är någonting vi faktiskt kan förvänta oss. Det är ett löfte från Gud. Och även om vi lever i tuffa tider, det är väldigt svåra tider, och jag kan nog säga, och jag tror många håller med mig, det kommer inte bli bättre tider på många sätt. Men i allt detta så kan vi ändå leva i Guds godhet och nåd. För den följer efter oss, den jagar efter oss. Och det är en väldigt trygghet att veta det. Halleluja. Åh Herre, nu tackar vi och lovar dig för att vi bara får välsigna den här stunden, Herre. Vi tackar dig för din närvaro på den här platsen. Och Herre, vi tackar dig för din godhet och din nåd, Herre. Tack för att den följer oss. Tack Herre. Halleluja, för att du är nära oss. Tack för att du är aldrig långt borta från någon utav oss. Du är alltid nära. Sen är ju alltid frågan kanske hur nära vi vill vara, men du är alltid nära, du är aldrig långt borta, Herre. Så vi bara tackar och lovar dig för att vi alltid får vara trygga i dig, får känna säkerhet i dig, Herre, och vi får ha en trygg plats hos dig genom allting. Vi ber i Jesu namn. Amen. Halleluja. Åh, halleluja. Prisat vare Herrens underbara namn. Nu ska vi se om min teknik fungerar här också, det gör den. Halleluja. Alltså det är ju som vi sa här, det är tuffa tider som vi lever i nu. Det drar ihop sig på många sätt. Och med allting som pågår i världen, med allting som pågår i kristenheten här just nu, så är det någonting som bara ekat i mitt innersta under den sista tiden. Och det är just det här. Det är någonting som jag predikar väldigt ofta, men det blir mer och mer aktuellt. Så vad jag ofta rör mig inom nu, så är det ordet och anden. Ordet och anden. Ordet, det var någon som frågade mig någon gång, ja, men vad talar du om för någonting? Alltså vad brukar du röra dig inom predikningarna? Om ordet, blodet och anden. Halleluja, det kommer man ganska långt med. Men jag känner att det är väldigt viktigt i den här tiden att vi är trygga och säkra i Guds ord. Att vi inte vacklar på de här eviga sanningarna, så att säga. Och jag vill börja faktiskt med att det blir kort vittnesbörd kanske. De flesta av er känner mig ju. Men jag vill att vi ska börja i första Petrusbrevet, första kapitel och 23 versen. Jag tog Bibeln med mig, men jag har bibelversen uppskriven här. Tog ändå med mig Bibeln, för det känns som en liten trygghet. Det här är min Bibel, halleluja. Jag älskar den här boken. Den är mer dyrbar än någonting annat för mig, alltså. Halleluja. Så det står så här i första Petrusbrevet, första kapitlet och 23 versen. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Lägg märke till att det står här, det talas om en oförgänglig säd. Det betyder att det är en säd som inte kan förstöras på något sätt. Den kan inte dö, utan säden, den har ett evigt liv i sig. Och vi är ju födda på nytt genom Guds ord, genom hans säd. Och det finns en liknelse i Markus 4. Så finner vi liknelsen om såningsmannen som sår ut ordet. Och ni känner till den här liknelsen, de flesta av er. Såningsmannen sår ordet. En del hamnar då på vägkanten. En del hamnar bland stenar, andra bland tistlar. Och en del i den goda jorden. Och det är klart, när vi sår ut så försöker vi alltid träffa på den goda jorden. Det är där man vill, för det är där det bär mycket frukt, så att säga. Men då ska vi ändå tänka på det. Ja, men Guds ord, säd kan inte dö. Det spelar ingen roll om den hamnar på vägkanten. Det är fortfarande levande. Det är bara det att den inte kan få något fäste vid vägkanten. Men tar du det fröet och stoppar det i fruktbar jord, ja, men då börjar det växa igen. Så att säden, jag tänkte så här, för att jag hör ju till de här som gick på söndagsskola. Hur många, ja nu är barnen ute och så här. Men alltså, man ska inte underskatta en söndagsskola. Det är bland det häftigaste, det är bland det bästa som finns. Det är säkert. Jag gick i söndagsskolan när jag var liten. Sen när jag var 11 år gammal så lämnade jag Gud. Så gick det som det gick och jag ska inte gå in på det. När jag var 25 år gammal så hamnade jag på LP-stiftelsen i Göteborg. Och när jag kommer dit så läser de Guds ord varje morgon och bad en bön. Det var ungefär allt de gjorde, sen fick man jobba och så vidare. Men vet ni vad som händer när de börjar läsa de här bibelverserna på morgnarna? Plötsligt så börjar söndagsskolberättelserna vakna till liv. Det här som hade varit begravt i så många år. Det bara plötsligt började vakna upp inom mig. Kände att det började gro inom mig. Och jag började ju må dåligt. Jag menar, jag hade ju syndanöd, men det fattade ju inte jag att det var syndanöd, va? Men liksom, jag mådde så dåligt. Men efteråt så jag tänkte, men vad var det för någonting? Jo, den här säden som såddes i söndagsskolan, som såddes in i mitt hjärta, det kunde inte dö. Jag hade försökt att kväva det under många år av missbruk och grejer. Men vet du vad, när jag kom in under rätt miljö, när jag fick en rätt näring, när den heliga ande var där och vattnade jorden så att säga, då började växa inom mig. Och där kunde jag ta emot frälsningen. Det är en levande säd. Kom ihåg det. Kom ihåg det när ni ber för era barn, när ni ber för era barnbarn. Ni kanske har vänner, bekanta som ni har bett för under en lång tid. Jag höll på att säga det. Det är inte bara att be. För det är faktiskt så. De behöver ordet på något sätt, va? De behöver evangeliet på något sätt. Ordets säd måste sås in i dem. Men be att den heliga ande vattnar jorden. Att det vattnar hjärtats jordmån, vet du. Så det kan ta tid. Det kan ta tid, men förr eller senare så bryter det igenom. Så jag låg på den här sängen i Göteborg och då började jag snacka med Gud. Och nu ska jag berätta varför jag älskar Guds ord så mycket. Jag kan ju säga att jag älskar Guds ord så mycket, för jag är ju en kristen. Jag älskar Jesus, då älskar Bibeln, eller hur? Och det är sant i och för sig. Men för mig blev det en väldigt personlig relation med Bibeln med en gång. För att det var så här att när jag då låg där på sängen och hade syndanöd, jag kände, så började jag. Alltså egentligen trodde jag på Gud, men jag trodde inte på Gud. Förstår ni vad jag menar? Jag var någonstans där mitt emellan. Jag kände att jag började söka mig mot Gud. Och så började jag prata med Gud. Och så säger jag till honom så här, ja, alltså om det är så här, att är det här verkligt? Är det här sant? Att Jesus lever? Att han har betalat priset för mig? Om det är sant, ja, men då vill jag ju faktiskt följa honom. Men om jag ska kunna göra det, så måste jag ju fatta vad Bibeln säger. Så att då måste jag ju gå på bibelskola. Jag vet inte var jag fick det här ifrån, men det var i alla fall så jag sa till honom. Då måste jag gå på bibelskola. Ja, och då liksom så säger jag så här, och det här får ni aldrig göra. Ni får aldrig göra så här. Lovar ni det? Nej. Jo. Ni får aldrig göra så här. För jag säger till Gud så här, okej, nu ska jag ta Bibeln. Nu ska jag öppna den på tre ställen. Och på ett av de ställena så ska du svara mig om jag ska gå på bibelskola eller inte. Det här är ju alltså man får inte göra så här. Man får inte behandla Bibeln på det sättet. Det är så. Men förr i tiden, man körde ju mycket med tumversar och sånt här. Va? Men jag tänkte, jag testar Gud i det här. Och sen sa jag faktiskt så här också, om jag inte får ett svar, då lägger jag ifrån mig Bibeln. Så kommer inte jag öppna den och mer. Då släpper jag det här. Och så öppnar jag Bibeln. Och det första stället jag hamnar på är i Jeremia. Nu kommer jag inte ihåg, jag har inte skrivit upp den. Men det är vers 40 eller vers 41 eller något sånt där. Och så öppnar Bibeln. Och det första som mina ögon faller på, det är: dit du finner det rätt och riktigt att gå, dit ska du gå. Och när jag läser det, jag tänkte, det här är ju inte sant alltså. Han svarar på första försöket. Och jag tänkte, det här är inte, och jag tänkte, jag måste läsa mer. Så läser jag början, för det här är slutet på versen. Så läser jag början på versen. Så står det så här: och idag så löser jag dig från de kedjor som du har varit bunden med. Och du vet, när jag läste det, det bara exploderade. Det bara exploderade hela mig. Jag bara gav mig själv till Jesus där på en gång alltså. Och jag kände hur frälsningens liv bara strömmade igenom mig. Och jag började gråta. Jag hade inte gråtit på hur många år som helst. Men där brast alla fördämningar. Och jag bara tömde mig själv på tårar. Fattade inte att jag hade så mycket tårar. Men jag grät och jag grät och jag grät. Och jag grät. Men när morgonen kom, halleluja, då var jag frälst. Då var jag fri. Halleluja. Så sen den dagen så har Bibeln alltid för mig varit, alltså det är mina fötters lykta. Det är ett ljus på min stig. För det har alltid varit den här dyrbaraste ägodelen. Så fort jag åker någonstans, det första jag kollar, har jag Bibeln med mig. Om jag skulle glömma Bibeln i kyrkan så måste jag åka tillbaka och hämta den. Jag kan liksom inte gå och lägga mig om jag inte har Bibeln där. Jag älskar den här boken. Och jag tror att det är väldigt viktigt i dessa tiden som är nu, så måste vi som kristna faktiskt bli läsare. Vi måste komma tillbaka till ordet. Inte bara läsa Bibeln någon gång ibland, utan det måste finnas en regelbundenhet. Att jag överlåter mig själv till att läsa Bibeln. Och för att en sån kraft i bibelordet. Och vi vet ju idag att bibelordet är under attack. Det har väl alltid varit under en viss attack, men jag tror att idag är det värre än någonsin. Hur Guds ord utmanas, hur Guds ord hånas. Jag menar i tidningar och sånt där har det alltid gjort det, men nu när vi märker att det till och med börjar tränga in i kyrkor och in i frikyrkor och man börjar ifrågasätta, ja men skulle Gud verkligen ha sagt det här, menar det, kan man inte gifta, kan inte homosexuella gifta sig, ja men vad ska vi, ja men det är kärleken, säger man, va? Men då får vi komma ihåg när vi talar om Guds kärlek, så är Guds kärlek alltid kopplad till sanningen. Och vad är sanningen? Guds ord är sanningen. Så kärleken är alltid kopplad till den här sanningen. Och liksom, vi har ju det här, och bara för några dagar sedan så sa en ganska välkänd predikant här att det är okej för samkönade, de som är vigda så att säga, homosexuella, det är okej för dem att gå in i ledarskap. Det är till och med okej för dem att bli pastorer. Och när man hör sånt där, alltså det, för mig, det bara, ja men hur kan man gå bort ifrån vad skriften säger på det här sättet? Och just det här att kristna kastas in, att världen håller på så här. Ja men det får vi stå ut med. Ute i världen gör de som de vill. Men när kristna börjar kastas in i det här och börjar liksom fråga som ormen i lustgården, skulle då Gud ha sagt? Och det här utmanas idag. Men vad skönt det är att veta då att Gud har sagt. Halleluja. Gud har sagt. Hela världen skapades av ett ord ifrån Gud. Halleluja. Det finns någonting i den här tiden som är absolut sant. Den gamle av dagar har bestämt vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är riktigt. Halleluja. Han vet, den gamle av dagar. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord, de består för evigt. De ska aldrig förgå. Så det finns någonting absolut sant. Finns någonting som är evigt. Och det är Guds ordet. Och psalmisten säger någonting väldigt intressant om Guds ord. Vi ska läsa här i psalm 138, vers 2. Psalm 138, vers 2. Jag tycker det här är en jättehäftig vers. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. Vad säger Gud? Här jämställs ordet egentligen med Gud själv. Så jag är väldigt frimodig. Jag kan faktiskt säga så här. Jag tror faktiskt att fullheten av Gud bor i hans ord. Och då säger jag, men vadå, är inte Gud större än Bibeln? Alltså det, så där kan, men jag tror inte man kan tänka på det sättet. För Gud, han är outransaklig. Eller hur? Det finns djup efter djup efter djup efter djup. Det finns lager efter lager efter lager efter lager. Och liksom, vi kommer aldrig förstå vem Gud är. Och jag tror att när vi kommer upp i himlen, upp i evigheten, så kommer inte vi plötsligt fatta allt om Gud. Nej, vi kommer fortsätta att utforska lager på lager på lager på lager, dimension efter dimension efter dimension. För att Gud är Gud. Du kan aldrig nå djupen utav Gud. Han är så stor. Men vad ska jag säga om Bibeln då? Är det inte lite grann samma sak? Det står om Jesus. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Så Jesus är ju det levande ordet. Och har ni inte märkt det här med Bibeln? Det är det som är så häftigt med Bibeln. Jag tror jag har läst den, jag har inte läst den varje dag, det ska jag inte säga. Jag har läst den nästan varje dag, som den dag jag blev frälst. Men är det inte lustigt? Du blir aldrig mätt på den här boken. Du kan läsa andra böcker. Jag menar, visst, flesta böcker läser man bara en gång, sen är det klart, va? Andra böcker kanske du kanske läser om ett par gånger. Uppbyggelselitteratur kan du ju läsa, kan du ju nöta ut lite grann. Men den här boken, oj, du blir aldrig färdig med den här boken. Varför då? Det är lager på lager på lager. Det är dimension efter dimension efter dimension. Och det här kommer vi att upptäcka så länge vi lever. Vi blir aldrig klara med den här boken. Halleluja, det här är ett evigt ord alltså. Åh, halleluja, och jag blir så salig bara tänker på det här. Tänk vad mycket det finns kvar att upptäcka i den här boken, va? Det är därför vi måste bli läsare. Det är därför vi måste gräva in oss, och speciellt i sådana här tider när det åsikter och tankar och allting flyger både hit och dit och dit. Ja, men då måste vi kunna säga det. Vad säger Bibeln? Vad säger Guds ord för någonting? Och det, vet, man kan inte alltid hålla på och säga då, ja, men pastor Leif, han säger så om det här. Ja, det är inget... Jag tror han har jättebra bibelkunskap. Men det är liksom inte vad han säger som är det viktiga. Det är vad Bibeln säger som är det viktiga. Så att vi måste alltid vara beredda på att svara med vad Bibeln säger. När vi möter alla de här förvirrade tankegångarna. Vad säger Bibeln? Vad står skrivet? Så att jag menar, låt inte den här boken bli en dammsamlare. Bli en läsare. Träng in i djupet. Inte liksom börja med några teologiska filosofier. Men sök andens uppenbarelse. Halleluja. För att anden och ordet går ihop. Anden och ordet går tillsammans. Halleluja. Och det står så här i andra Timotebrevet 3:16. Så står det att hela skriften är utandad av Gud. Nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Utandad av Gud. Lägg märke till ordet. Tänk, kommer ni ihåg skapelseberättelsen? Vad gjorde Gud? Han skapade människan med sin egen hand. Eller hur? Han byggde en staty, en kopia av sig själv. Men det var ju liksom bara en stod, så att säga. Men sen kommer Gud, och vad gör han? Han andas på den här statyn. Och plötsligt så blir denna staty, vadå? En levande själ. Och människan skapas med samma liv, med samma ande. Har Gud andats ut över den här boken. Så att varenda sida, varenda mening, varenda punkt är fulladdad med Guds liv. Han har andats på den här boken. Halleluja. Och därför Jesus säger, de ord jag talar, det är ande. Och det är liv. Så Bibeln är ingen vanlig bok. Det är en dynamisk bok. Guds liv, Guds kraft är nedladdat i dessa ord. Här finns det makt att förändra svåra situationer. Här finns kraft till frälsning. Här finns det kraft till helande. Här finns det kraft att bryta ner okulta frästen. Här finns det kraft att bryta ner tankebyggnader, höga bålverk. Allt som reser sig upp emot kunskapen om Gud. Ordet har en förvandlande kraft i sig. För vilken människa som helst. För vilken omständighet som helst. Bibeln är svaret på allt. Och Romarbrevet, Paulus säger så här i Romarbrevet 1:16, så säger han så här: jag skäms inte för evangeliet, för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, för juden först men också för greker. Halleluja. Jag skäms inte för evangelium. Vi skäms inte för det vi tror på. Vi skäms inte för vad Gud har sagt. Vad är evangeliet? Evangeliet är Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse. Här har du kärnan i evangeliet, och vi skäms inte det, för det är en Guds kraft. Det är en Guds kraft för varenda människa född. Det är en Guds kraft för varenda människa på den här jorden. Och vet ni att ordet kraft är samma som används i Apostlagärningarna 1:8. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Ni ska få dynamis. Halleluja. Du får dynamis. Och evangeliet är en dynamis. Det är dynamit. Amen. Till frälsning. Amen. Finns det en nådegåva som heter kraftgärningarnas gåva? Det heter energia dynamis. Det är ganska häftigt. Energi och dynamit. Det här kan vi snacka om power. Alltså. Men liksom, det här, alltså, vi måste förstå kraften. I evangeliet finns det en dynamitkraft till räddning, till frälsning, till helande, till befrielse, till framgång, till ett sunt sinne. Och som jag sa, evangeliets kärna är Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse. Men sen läste vi också att hela skriften är utandad utav Gud. Så livet från Gud finns i denna boken. Halleluja. Bli en läsare. Börja fyll dig själv med det här ordet igen. Halleluja. Nu tror jag att ni läser Bibeln. Så missförstå mig rätt här nu. Jag vill bara trycka på den här punkten. Vi behöver bli läsare. Som inte bara läser och glömmer vad vi har läst, utan läser och begrundar vad vi har läst. Halleluja. Och när jag gick på bibelskola, jag gick på Södermalmskyrkans bibelskola i Stockholm. Där fick vi alltid, varje morgon så börjar vi så här: jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Och jag har allt vad Guds ord säger att jag har. Varje morgon, under ett helt år, bibelskola. Varje morgon, ja, men inte det lite överdrivet. Ja, men du vet, tron kommer att predika, men tron kommer också av upprepning. Genom att upprepa sanningen om och om och om igen, så kommer sanningen att fästa sig i hjärtat på dig. Och den sanningen kommer att göra dig fri. Amen. Men ordet och anden hör ihop. För att om du har ordet, om du har det här ordet, men inte har anden, då blir du en farisé. Då blir du en sån här som kommer och pekar ut fel, brister hos andra människor. Då är det bokstaven som gäller. Finns ingen nåd, finns ingen barmhärtighet, finns ingen kärlek. Utan det är liksom bara, här säger Bibeln, så här säger Bibeln, så här säger Bibeln. Och så pekar man med hela handen. Det är inte bra. Men vet du vad? Om du har anden utan ordet, då blir du en astronaut. Amen. Som uppe i det blå hela tiden. Liksom fladdrar där uppe någonstans, men det finns ingen grund, det finns ingen fasthet. Men ordet och anden tillsammans förlöser Guds kraft. Har ni tänkt på hur det var i skapelsens början? Det står i första Mosebok, så står det så här att Guds ande svävade över vattnet. Ni känner igen det bibelstället, eller hur? Jorden var jag då tom, men Guds ande svävade över vattnet. Och grundtexten säger att som en höna ruvar över sina ägg, så ruvade han över jorden. Och en helig ande kanske ruvar över någon av er. För någonting som ska födas fram, någonting som ska komma fram. Helig ande vilar. Men då är det så här att ingenting hände egentligen. Den helige ande ruvade. Men sen händer någonting. Gud talar. Och han säger, var det ljus. Och när han säger var det ljus, då blir det bara bam. Där möts ordet, där möts anden. Och miraklet blir förlöst. Amen. Så anden och ordet, alltså det hör ihop. Vi kan inte skilja anden och ordet åt. Och Jesus sa ju så här, bokstaven döda, men anden ger liv. Och har ni tänkt på det, hur det var för Jesus? Jag menar, fariseerna och de skriftlärda, de hade en väldig kunskap i Bibeln och kunde citera stora stycken av Bibeln utan till. Det var liksom, de hade kunskapen, de hade bokstaven. Det var inte lätt att slå dem på fingrarna när det gällde bibelkunskap, det ska jag säga. Men så kommer Jesus. Och han lägger ut texten. Samma texter, samma bibel, samma skrifter. Så kommer Jesus och lägger ut det. Och folk blir alldeles till sig. Och säger bara, wow! Vad är det här för någonting alltså? Va? Det här, han snackar ju så att man förstår. Och de var, det står att de var förundrade över hans undervisning. Eller hur? Vad var skillnaden? Den helige andens smörjelse. Amen. Den helige andens smörjelse. Halleluja. Det ord jag har talat till er, det är ande och det är liv. Så att vi behöver mer. Alltså vi behöver mer av ordet och vi behöver mer utav anden. Helige ande. Halleluja. Apostlagärningarna står att alla blev uppfyllda utav den helige ande. Paulus säger, berusa er inte med vin utan låt er allt mer uppfyllas av helige ande. Det här var en fri översättning. Det står för där börjar laster. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men liksom, berusa er inte med vin men bli allt mer uppfylld av helige ande. Den helige ande är en källa som vi kan uppfyllas av varje dag. Det är en källa vi behöver uppfyllas av varenda dag. För att vet ni vad som hände? Kom ihåg när jag blev andedöpt. Det första som hände med mig, vet ni vad det var? Jag blev så kär i Jesus. Jag blev pinsamt kär. Alltså jag var så kär i Jesus. Det var något helt otroligt. Jag kunde inte låta bli att snacka om Jesus. Jag pratade om Jesus i tid och otid. Men jag bara pratade om Jesus. Jag var bara uppfylld av honom. Det andra som hände var att plötsligt så fick Bibeln liv. Så att vi behöver bli uppfyllda mer och mer utan anden. Ska vi se genombrott i det här landet? Ja, men då måste vi vandra i anden och vi måste vandra i ordet, va? Vi behöver det här. Halleluja. Och jag ska gå till Apostlagärningarna 2. Apostlagärningarna 2 och vers 37. Så ser vi där. Nu har inte jag någon aning om hur länge jag har hållit på. Men ni får väl ge mig en vink när det är dags att sluta. Så där kan man säga säkert. Det är ingen som gör det i alla fall liksom. Halleluja. Apostlagärningarna 2:37 och följande vers. Alltså det var ju så här, Petrus höll en fantastisk predikan på pingstdagen. Han hade blivit förvandlad, han hade blivit frälst. Han blev upprättad, han hade blivit döpt i den helige ande och i eld. Så när han predikade så predikade han under helige andens smörjelse och i den auktoritet som kommer från anden. Så då läser vi här då ifrån vers 37. När de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Det är en fantastisk vers det här. Halleluja. Men vad jag är ute efter så är det som står i början. Det högg till i hjärtat på dem. Det kom en överbevisning i ande och i kraft. Och vet ni, ibland är det så att vi försöker slå knut på oss själva. Vi ska nå ut med evangeliet och vi hittar på grejer och vi bjuder på kaffe. Och vi hittar på en massa sådana här grejer för att locka människor på något sätt. Nu säger inte jag att det här är fel, helt och hållet fel. För att jag menar, det kan vara ett sätt att skapa kontakter. Eller hur? Så det behöver inte vara fel. Men alltså om vi tror att det är det som ska göra det så misstar vi oss. För att om inte evangeliet presenteras i den helige andens smörjelse så kommer det inte att göra någon skillnad. Jag har inget emot kaffe på stan och såna här grejer. Det kan vara en jättebra grej. Men man kan hålla på med det i 20 år. Man kan skapa kontakter. Men det är inte många som ser många människor frälsta. Det händer på en del ställen. Men för det mesta blir det samtal, men det blir inte så mycket mer. Men om man får in evangeliet, om man får in smörjelsen, om den heliga ande får vidröra människors hjärtan så att de blir tända i sina hjärtan, träffas utav hjärtat, då sker miraklet. Det är där frälsningen kommer, det är där omvändelsen kommer. Och det spelar, har ni märkt det, det spelar ingen roll hur länge vi har varit frälsta. Man blir träffad av ordet ibland. Ibland är det som ordet bara slår in i ens hjärta. För det finns en inbyggd konfrontation i ordet. Ordet konfronterar alltid synd och orättfärdighet. Konfronterar felaktiga tankar och attityder. Det konfronterar ens livsstil och allt möjligt. Ibland vill man bara gömma sig, krypa ut ur kyrkan. För man känner sig så träffad av ordet. Det kanske ni aldrig varit med om, men jag har varit med om det. Vad tänker mig kära någon? Eller, jag ska berätta en sån, men det här var innan jag var frälst. Och det här är visserligen profetia. Men många gånger då, när på somrarna så var det alltid tältmöten förr i tiden. Det är inte så nu, men då var det alltid tältmöten. Det var ju samma i förorten, att i Stockholm hade de i tältmöten överallt. Så att jag ibland när man kände sig lite trött och behövde bara sitta och koppla av lite grann, så då kunde jag smita in på något så här tältmöte bara för att få vara lite grann i fred. Grejen är ju det att man kommer in där, man sätter sig ner och försöker koppla av i 10 minuter. Och sen efter, alltså det slog aldrig fel. Varenda gång så reser sig någon gammal dam upp och så säger hon, så säger Herren. Och så pekar hon bara finger på mig. Alltså inte peka med fingret, men hon talar med sina ord, så hon bara pekar. Jag tyckte hon pekade ut mig med sina ord. Men så var det ju inte, det var bara att orden träffade mitt hjärta. Alltså, och det hände varenda gång. Det var helt skrämmande. Och det kan man ju tycka, där borde jag ha omvänt mig. Men det gjorde jag inte. Jag var inte redo då. Va? Så att vad som ofta hände, jag visste att det var Gud, men jag bara sprang ut därifrån i alla fall. För jag ville inte möta det här. Jag blev nästan lite rädd. Det är viktigt med det profetiska ordet också. Väldigt viktigt med det profetiska ordet. Och det tror jag, och det är en annan predikan. Va? Men vet ni vad jag tror? Jag tror det behöver resas upp profettjänster i det här landet. Och jag tror att Gud kommer att göra det. Profettjänster som inte bara talar till kyrkor, som inte bara talar till samfund, som talar till nationen. Vi har haft sådana profettjänster. Just nu har vi inte någon sån kanske. Men det kan vara sådana som är på väg in i det. Men det behöver det här landet. Profettjänsten måste återupprättas i det här landet. Så att, men det är så här att det står ju faktiskt så här att den helige ande ska överbevisa världen om synd, om rättfärdighet, om dom. Och han använde ordet för att göra det. Och jag har märkt en sak. När den här överbevisningen kommer, när man blir träffad av det här ordet, det är ingen idé att diskutera med den helige ande. Det funkar inte. Jag har kommit på en sak. Det är bara omvända sig. Det var omvända sig. Det finns inga argument du kan ha mot den helige ande. Han bara naglar fast det. Och jag bara, aha, okej. Så att ja, får väl omvända mig då. Och så vänder man om. Och vet ni det, att vandra i anden, och jag brukar tala om, jag älskar att tala om Guds nåd. Då ska jag tala om en sak för dig. Att vandra i Guds nåd, vet ni vad det är? Det är att vandra i ständig omvändelse. Att vandra i anden är att vandra i ständig omvändelse. Vi är aldrig perfekta i oss själva. Halleluja. Men vi vänder om, vi vänder om, vi vänder om. Lever det här, alltså jag omvänder mig varenda dag. Halleluja, kom inte här den varenda dag. Bara Jesu blod över mitt liv. Ja men vadå? Alltså, vi är inte perfekta, vi kommer aldrig bli perfekta. Men alltså, om jag lever i omvändelsen så kan jag faktiskt vandra i anden. Gud kan använda mig. Va? Amen. Och det här kommer pågå ända tills jag lägger ner min vandringsstav eller Herren Jesus kommer tillbaka. Vilket jag inte tror dröjer så jättelång tid. Men så att vad var det nu då? Jo, evangeliet behöver träffa hjärtat och den helige ande som för det till hjärtat. Nu är jag faktiskt på väg in till landning här, så jag ska inte predika så länge till. Men det står så här i Apostlagärningarna 6 att Guds ord hade framgång. Antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Det här fortsätter på flera ställen sen i apostelgärningarna. Guds ord hade framgång, Guds ord hade framgång. Och vad som hände var att lärjungarna blev uppfyllda av den helige ande. Halleluja, de spred sig över hela regionen. De predikade evangeliet under andens smörjelse. Guds ord hade framgång genom dem. Halleluja, men tänk på att det står inte att lärjungarna hade framgång. Det står att ordet hade framgång. Evangeliet hade framgång. Det är det som vi är budbärare. Vi är ingenting annat. Smörjelsen finns i anden. Smörjelsen finns i ordet. Och vi får vara de här redskapen, va? Och vill vi se ett förvandlat Sverige, så måste evangeliet få mer utrymme i Sverige. Vill vi se förvandlade liv, så måste evangeliet få mer utrymme i våra liv. Vill vi se ett förvandlat stad, så behöver evangeliet få mer utrymme. Det måste få plats, det måste predikas. Halleluja, och nu är det ju tider där man inte får predika vad som helst. Men du vet, om de försöker sätta munkavle på oss, ja, men då ställer vi oss på hustaken och så ropar vi ut ännu högre. För ingen ska få stoppa oss från att predika evangeliet om Jesus Kristus. Ingen ska få stoppa oss från att tala ut sanningarna som står skrivna i den här boken. Och då får lagen och då får alla först då se på det, säga precis vad som helst. Jag håller inte tyst. Holger håller inte tyst. Amen. Vi håller inte tyst. Vi fortsätter att predika. Vet du, över hela världen går evangeliet ut med kraft. Halleluja, det har framgång. Och i västvärlden försöker vi fylla våra kyrkor. Vi har lite, bli lite världsliga, ha lite event, lite showbusiness och lite såna här grejer. Kanske bjuda in lite kändisar, ha en liten intervju på plattformen eller något sånt här, va? Jag menar, jag behöver inte vara profet för att säga, man är ute och cyklar. Man är fullständigt ute och cyklar. Va? Hur ska vi komma tillbaka? Jag har känt här mer och mer. Hur ska vi komma tillbaka? Vi måste på något sätt se på de som har gått före. Se på de här gamla pionjärerna. Se på Levi Petrus. Se på vad hette han, den här Gustafsson. Va? Se på de här liksom, som har Algot Niklasson. Se på de här människorna som har varit för oss. Vad var det de predikade? Vad var det de stod för? Halleluja, de predikade klassiska evangeliet. De tummade inte på Guds ord. De talade sanningen rakt upp och ner. Och då är det så här att ska vi se en förvandling i det här landet, så hjälper det inte att krypa, det hjälper inte att kompromissa. Vi måste ställa oss upp raka i ryggen och vi måste proklamera vad som är sant, vad som är rätt, vad som är riktigt. Det är det som det här landet behöver. Och vi pastorer, vi får inte skämmas. Och vi pastorer får inte vara rädda. Amen. Nu ska jag säga någonting som kanske en del kanske blir störda av det. Och då ber jag om ursäkt för det. Men jag tror att samfundens tid snart är över. Vet ni varför? Men det är så här. Jag tror på en andens enhet. Det gör jag. Jag tror inte på den här ekumiken när man försöker fixa alltihop för att alla ska må bra. Och ingen mår bra. Nej, men jag tror på en andens enhet. Men ska man försöka hålla ihop samfunden i dagens läge där det är så många röster åt olika håll, då måste man börja kompromissa med Guds ord. Och börjar man kompromissa med Guds ord, då faller det. Får man säga så? Men jag tror att det är så. Vi får se vad som händer. Jag vet inte. Jag tror mer, vet du vad jag tror mer på? Jag tror att om vi som församling och ni sådana som har samma ande, som har samma tro, som har samma, alltså vi behöver inte vara överens om allting, va? Men att i grunden så följer vi samma spår. Den klassiska kristna tron. De församlingarna älskar jag. De församlingarna har vi gärna gemenskap med, så att säga. Halleluja. Oh. Amen. Halleluja. Okej, jag ska bara avsluta med det här. Sista bibelversen. Jag lovar. Apostlagärningarna 10:44. Apostlagärningarna 10:44. Det här älskar jag. Det här är så fantastiskt. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Vad som hände här är att Petrus predikar evangeliet om Jesus Kristus från Nasaret. Han som gick omkring, han som var smord utav Gud, han var smord med den heliga andens kraft. Han gick omkring, gjorde gott, botade alla som var under djävulens våld, för Gud var med honom. Det var precis det han predikade om man läser verserna innan, va? Och han talade om döden, han talade om korset, han talade om uppståndelse. Och medan han ännu talade så föll den helige ande. Halleluja, och jag älskar det här och jag bara ber till Gud att vi ska få börja se det här mer och mer. För Gud har sagt att han ska bekräfta sitt ord med åtföljande tecken och under. Det är ett löfte som han har gett. Och jag tänker så här, ja men då ska det ju kunna ske medans vi ännu predikar ordet. Ska Gud börja verka? Ska den helige ande börja verka i bänkraderna, va? Ja, men det här och jag älskar, vilken mirakelkraft, va? Halleluja. Och här behövdes det inga instruktioner. Ibland blir jag så här, nu ska vi bli döpta i en helig ande och sen säg efter mig, kida bahaya la bahaya. Ja, men jag är inte så förtjust i det. Alltså det, den helige ande kommer, bam, och slår in i en människa. Behövs inga instruktioner där, va? Det är liksom, det kommer. Halleluja. Jag bara talar ut. Sen kan man behöva uppmuntra folk ibland till att tala ut. Och det förnekar jag inte. Det kan man visst behöva göra. Men alltså, det är ett verk av den heliga ande som slår ner i en människa. Och jag älskar det här. Vi har sett det här. Halleluja. Och liksom, det behövdes ingen uppjagad stämning ens en gång. Det bara verkade. Bam, bam, bam. Halleluja. Vi har sett det här. Och det här är faktiskt väldigt, det här är inte helt ovanligt. Psalm 107 säger faktiskt så här. Han sände sitt ord och botade dem. Han sände sitt ord och botade dem. Han sände sitt ord och botade dem. Och det betyder det att det här ordet som går ut kan verka till helande, till befrielse för den som än lyssnar. Vare sig det är live eller om det är efterhand, så finns det samma kraft. För det ordet kraften finns. Han sände sitt ord och han botade dem. Och jag vet, på Smålandskonferensen här en gång så kom bara en person fram efteråt och sa, när du talade så hände det här. Och då hade de blivit helade. Och jag tänkte det, yes, det här vill jag se. Det här behöver vi se. Halleluja. Guds ord är kraftfullt. Halleluja, det är laddat. Halleluja. Jesus gjorde det, han sa när den där officerans tjänare var sjuk, officeran kom och liksom kommer till Jesus och säger det, ja men min tjänare är sjuk, ja, ska jag gå hem till dig? Nej, du får inte gå hem till mig, jag är inte värdig att du kommer hem till mitt hus. Säg bara ett ord. Och Jesus bara talade ett ord, för de ordens skull. Din tjänare är frisk. Den här kvinnan som hade en demonbesatt dotter, samma sak. Åh, liksom gör någonting. Hjälp mig här. Din dotter är frisk. Och bam, i den stunden smalde till. Vi hade i Myanmar så har vi haft en bibelskola många år. Nu har det ju varit pandemi och sen har det varit militärkupp. Så nu, men bibelskolan fortsätter online så att säga. Men det är inte samma sak. Så är det. Men det är bättre än ingenting. Och men när vi var där så vet jag, en dag så kommer in en tjej på kontoret och vi hade märkt det här. För att vi intervjuar ju dem innan de börjar, eleverna så att säga. Men hon och det visade sig att hon var lesbisk. Och det visste inte vi om. Hon var i vad heter det, dormitory. Hon bodde i logement tillsammans med andra tjejer. Så blev hon kär i en av tjejerna där. Och det var ju då vi fick reda på det. Det blev ju ett litet problem som uppstod. Och jag tänkte, men hur ska vi göra nu då? Och en del sa ju väldigt snabbt så här, nej men hon måste ju sluta bibelskolan. Vi måste ta bort henne från bibelskolan. Jag bara kände, nej, kan vi inte göra. Hon behöver ordet. Hon behöver Bibeln. Så att vad vi gjorde så här, vi pratade med en familj, frågade, kan inte ni ta hand om den här tjejen? Kan inte hon få bo hos er? Så kan hon komma till bibelskolan på dagarna. Och det gjorde de. Så hon sitter där under undervisningen. Vi bad inte för henne på något speciellt sätt. Inte mer än vad vi bad för andra bibelskoleelever. Hon bara satt där. Efter 3 månader så kom hon in på mitt kontor. Och så säger hon så här. Tord, jag har en bekännelse. Ja, vad då för någonting? Jo, sa hon, jag du vet ju om min situation. Ja, jag vet mycket väl din situation. Men sa hon, jag vet att vi får inte inleda relationer när vi är i bibelskolan. För då har vi sagt, nej, vill ni gifta er eller göra något sånt där, vänta till efter bibelskolan, inte under bibelskolan. Det här är ju en kultur där föräldrarna har väldigt mycket att säga till om. Så det skulle skapa problem för både kyrkan och bibelskolan om vi tillät sådana där saker. Va? Men då sa hon så här, men det är faktiskt så här, så att jag har blivit kär i en pojke. I en annan bibelskoleelev. Vet ni vad jag sa då? Ordet verkade. Amen. Ordet verkade. Hon upplevde fullständig frihet. Jag älskar det här. Jag vill se det här. Det finns en sån kraft i Guds ord. Det finns en sån kraft i evangeliet. Det finns en sån kraft i den heliga ande. Halleluja. Så att redan här och nu, bara mens ni sitter här, så kan ni ta emot ett helande. Vad det än är för någonting. Den kraften finns. Halleluja. Inte på grund av oss här, men på grund av den heliga ande och ordet som är fyllt av liv. Ska vi bara ta och be lite grann här lite tyst. Kom bara babai du gore bere legenda. Oh halleluja, 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 rabarala gande du gore. Halleluja, vi prisar och lovar dig Herre. Halleluja, halleluja. Ora barala baidia da bahande yudo gore bere legenda. Halleluja, halleluja. Oh, halleluja. Om du talar i tungor så kan du gärna få tala i tungor lite grann. Halleluja. Du kan tala lite tyst alltså. Du behöver inte ropa, men tala lite grann i tungor om du talar i tungor. Om du inte talar i tungor än, så be med förståndet, det är helt okej det också. Halleluja, da barala gande yudo korulo gore. Åh, halleluja, Herre, halleluja. Åh, Herre, halleluja, halleluja. Åh, rabarala gande judokorologone. Åh, Herre, halleluja. Vi bara tackar och lovar dig, Herre, för din närvaro på den här platsen. Halleluja, tackar dig helige ande för att du ruvar över denna plats i den här stunden. Halleluja, tack för att du ruvar och tack för att du förbereder mirakel i människors liv, Herre. Halleluja, bara tackar och lovar dig helige ande. Halleluja, kora barala mande judogore. Ora barala gande judogore bere legenda. Halleluja, halleluja, helige ande. Helige ande, helige ande. Ora barala gande judo korulo gore bere legenda. Obra babaide judo kondiada bahaide. O halleluja, halleluja, halleluja. Ora barala gande judo korulo gore bere legenda. O tack för din närhet Herre. Halleluja, halleluja. Ora barala gande judo gore bere legenda. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Ora barala gande judo gore bere legende judo gore bere legenda. Ora barala gande judo gore bere legenda. Halleluja. Jag vet inte om det finns någon här eller om det är ute på nätet. Jag vet inte, men det är någon som har drabbats av en så här, alltså helt sjukt övernaturlig trötthet. Jag vet inte om det sviter efter något corona eller något sånt här, men det har bara hängt i. Det har hängt i under en lång tid, en övernaturlig trötthet. Men nu i Jesu namn så talar vi bara till den här tröttheten. Att den måste ge vika för det namn som är över alla andra namn. Halleluja, så vi bara proklamerar lammets blod över den här situationen. Och vi bara tackar, jag bara tackar och lovar dig för att den här tröttheten, den får ge vika nu. Och tack för att det ska märkas omedelbart. Tack för att det ska märkas omedelbart. Att det blir som om någonting som bara lämnar den här människan med en gång, Herre. Halleluja, jag bara tackar och lovar ditt underbara namn för det. Halleluja, halleluja. Ora barala gande judo gore bendia da bahaya. Halleluja, halleluja, halleluja. Är det någon som har ont här nere någonstans? Vad det nu heter? Ländryggen. Heter det det? Länder här nere. Halleluja. Om det är så, kan du bara resa upp. Om du har det problemet så är det bara resa upp. Det är du. Okej, stå kvar där. Och där har vi också. Halleluja, då vill jag att du som är nära där, att du lägger händerna på ryggen där. Och att någon går också, att någon går och ber där också. Bara lägger händerna på ryggen där. Halleluja, så Fader i Jesu namn. Halleluja, jag bara tackar och lovar dig. Du sänder ditt ord och du botar dem, Herre. Och jag bara tackar och lovar dig för att miraklet får ske i den här stunden. Och vi talar till den här ländryggen nu i Jesu namn. Bli helad, bli helad. Var frisk i Jesu namn. Smärta gå i Jesu namn. Ora barala gande judo korulo gore mende. Ora barala gande judo gore. Och Herre, jag bara ber att de ska få uppleva omedelbara resultat. De ska få uppleva omedelbara resultat. Det ska märkas när de går härifrån. Ska de märka det att någonting har hänt. Halleluja. Helandet är klart eller det har påbörjats. Men någonting har hänt från den här stunden. Jag bara tackar och lovar dig för det, Herre, i Jesu namn. Halleluja. Åh. Var botad i Jesu namn. Ora barala gande ju du går det ber legenda. Ora barala gande ju du går ne. Ora barala gande ju du går det ber legenda. Jag vet inte, höger öra. Jag känner någonting med höger öra. Jag vet inte vad det är för någonting. Om det är någon dövhet eller om det är bara en smärta eller om det är någonting som har hänt med höger öra. Halleluja. Är det någon som har problem med höger öra här? Ja, det är höger på min sida i alla fall. Det är ingen här som har det. Det kan ju vara någon där ute som har det också. Då tar vi det i sådana fall. Halleluja. Så Herre, jag bara talar till det där örat nu, Herre. Vad den är för problem, så talar jag bara, var botat, var helad nu i Jesu namn. Halleluja. I det namn som är över alla andra namn. Halleluja. Varenda knä, varenda tunga. Halleluja. Varenda knä måste böja sig, varenda tunga måste bekänna att Jesus är Herre, att Jesus är starkare. Och därför talar jag till örat nu i Jesu namn. Var helad. Var helad. Höger öra, halleluja. Ora barala gande, judo gore, bere legenda. Ora barala gande. Ska vi ta fram låtsångarna lite grann här? Halleluja, får ni gärna sjunga någonting. Halleluja, jag tror att det finns mer saker som Herren vill göra här lite grann. Halleluja, jag vill också självklart, om det är någon som vill ha förbön, handpåläggning, så självklart så ber vi också för sjuka här, va? Vi ber på det sättet. Halleluja, rabarala gande judo kodulo gore. Obra babababai du judo kore bere legenda. Ombarababai du judo gore baralamande. Halleluja, halleluja.